Jag vill ta dig med så här i adventstid till en text i Apostlagärningarnas 4:e kapitel. 2 versar 32 och 33. Apostlagärningarnas 4:e kapitel, verserna 32 och 33. Och då när du slår upp det här så säger du, nej men det här pratar ju inte om advent. Men det kan tala om det som vi behöver under advent. Och då står jag så här, hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallar något av det han ägde för sitt, utan det är allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. Jag skulle vilja att du lägger märke till ett litet uttryck som sägs här. Alla som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Man hade en gemensamt motiv, man hade en gemensam längtan. Man hade en gemensam drivkraft för det man skulle göra. Eller skulle vi säga då på idrottsspråk, de var samspelta med varandra. Och det betyder väldigt mycket att vi vet om varandra. Jag tänkte när jag varit ute och gått och sådär, jag behöver inte tänka nu att ja, nu ska jag ta fram vänster fot och nu ska jag ta fram höger fot. Det kanske man tänkte när man var barn, jag vet inte, jag kommer inte ihåg det. Men det går ganska naturligt. Och kommer man i ett sånt läge att man faktiskt måste tänka, nu sätter jag fram vänster fot, ja, då har man förmodligen varit med om någon olycka och håller på att lära sig att gå igen. Men vanligtvis behöver man inte det. Eller om du ska gripa någonting så tänker du inte, nu ska jag ta först fingrarna och sen ska jag ta tummen. Utan det sitter inprogrammerat. Och så borde det vara i Guds församling också. Det borde vara sådär självklart att jag ställer upp, jag är med, jag delar och tar mitt ansvar. Jag är på min plats. Och jag tänkte att det, i och med att advent betyder ankomst. Vi lever alltså i väntan på någons ankomst. Någon ska komma. Vi står inte vid stationen och väntar på att tåget ska komma in på perrongen eller vid busshållplatsen och väntar på att bussen ska komma och någon ska man möta där. Utan det är någonting mycket större. Det är inget vardagligt som händer. Det kommer hända någonting väldigt stort. Och det är Herren Jesus Kristi återkomst till den här jorden. Och om vi nu ska vara klara till den dagen han kommer tillbaka. Och församlingens uppgift är faktiskt att vara klara. Att vara beredda på att han ska komma tillbaka. Och att vi ska göra vårt uppdrag fram till det han kommer tillbaka. Än är det dag och vi ska göra dens gärningar som har kallat oss. Men när det blir natt, alltså avslutat den här perioden, då kan vi inte göra någonting. Det kommer en period då vi inte kan göra någonting. Då är vi färdiga med den här jorden. Så under den här tiden, fram till dess Jesus kommer tillbaka, den där tiden när vi ska räta på ryggen och titta uppåt och se, nu nalkas vår förlossning. Då är det viktigt att vi är samspelta fram till dess. Vi vet om varandra. Eller som Jona skriver i sin profetia, den ene tränger inte den andra. Utan var och en går sin väg fram. Men vi vet om varandra. Så om nu advent betyder ankomst, en väntan på Herrens ankomst. Och då tänker vi på den tid när han kommer för sista gången. Vi ska med. Vi ska möta honom på skyn. Då är det viktigt att vi är samspelta. Jag tar ibland bilder ifrån, jag är inte någon idrottsfrik. Det vore väl lögn att säga det. Jag springer inte ner väggarna på gym heller. Jag sliter inte ut grejerna på gym heller. Men eftersom jag har ett förflutet som handbollsspelare i division 3 här i Skaraborg, och vi var spelare ibland mot Skövde och så vidare, och vi hade två klubbar som låg i samma serie, och vi var konkurrenter. Och ibland i hallen när vi spelade så var vi hemmalag, och ibland var det andra laget hemmalag. De andra hette MIF, Mariestads IF, och de hade gulsvarta dräkter. Alltså, hur dum kan man vara egentligen på en skala mellan 1 och 100? Alltså jag hade lämnat den här idrottsvärlden bakom mig. Vi hade rödblåa dräkter i MBK där jag var med och spelade. Jag kunde inte med att någonting var gulblått eller gulsvart. Det gick bara inte. Och så gjorde jag i slöjden en sån här läderlapsfåtölj, vad den hette, va? Och så gick någon och köpte en galon eller vad som man skulle ha i den. Och så var det gult med svarta. Jag kunde bara inte ha den stolen. Den hamnade på ett förråd. Det tog många år innan jag kunde komma över det. Tänk vad fyrkantig man kan vara. Va? Men var det rödblått? Yes, det var underbart. Mörkblått och mörkrött. Men ifrån den här världen så vet jag vad viktigt det var med samspel. Alltså de här träningarna vi hade, det var inte bara för att stärka kroppen eller vara bra på att skjuta eller vakta målet, utan det var framförallt samspelet. Alltså det här finliret när man kunde passa bakom ryggen och visste att medspelaren var där även om man inte har sett honom, utan att kasta mitt i händerna på motspelarna så att de kunde rusa mot mål. Jag tänkte, kan man i idrottsvärlden, då borde vi kunna det i kyrkan. Vi borde veta om varandra. Vi borde veta att jag är på plats och han är på plats, hon är på plats. För det är en kamp vi har att utkämpa. Och vi gör det här tillsammans. Jag vill bara läsa för dig ifrån första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel, vers 13. Paulus är väldigt angelägen. Väldigt angelägen. Alltså det finns någonting av övertydlighet ibland hos Paulus. Och så har han förmodligen, många av Paulus brev ska vi komma ihåg, är polemiska. Alltså det svarar på frågor, funderingar som människor har runt omkring. Och det förmodligen så att han har mött en fundering på hur kommer det gå. En del ligger ju i gravarna och en del av oss lever kvar här. Vilka kommer först i himlen? Vem hämtar Jesus först? De flesta av oss skulle säga, ja, det gör han naturligtvis de som är redan döda. Eller andra skulle säga, nej men det är klart, vi behöver ju liksom, det är ingen process med att flytta oss till himlen. Vi är ju redan levande. De andra tar det väl lite tid med att uppväcka först och få på en kropp och så vidare innan de kan. Men då skriver han så här, bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har kommit så att det inte... Som har insomnat så att de inte sörjer så som andra. Den som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så ska vi alltid vara hos honom. De döda och sen vi, och så ska vi vara tillsammans. Och det är ju det här som är vårt perspektiv. Alltså vårt perspektiv är ju inte graven. Vårt perspektiv är inte det förgängliga. Vårt perspektiv är det eviga. Okej, en del får gå via graven. En del får bäddas ner först. Men Gud tappar inte bort dem. Jag tänkte så här, jag jobbar ju som begravningsentreprenör under några år som representant. för en begravningsbyrå. Och då funderar vi ibland så här, här grävde man om gravar och efter 49 år så kan man gräva om gravarna och så vidare. Och kan till och med lite tidigare göra det nu. Och så plockar man ner fler och man sätter in urnor i kistgravar. Och så tänkte jag så här, men hur går det nu? Det kanske en benknota ligger där och en ligger där. Och... har du tänkt på det? Att Gud är egentligen inte intresserad av det. Vi ska få nya kroppar i den nya himlen. Så de har han tänkt på. Men vår ande och vår själ, de vårdar han ömt. Och det ska uppstå till evigt liv. Och det är väl fantastiskt. Men i den här tiden, när vi väntar på att det här ska ske, ankomsten, när Jesus får order av Gud Fader att nu är det tid, nu ska du hämta din skara. Och så kommer änglarna få order och så ska de ut och samla in från jordens fyra hörn, står det. Vilken spännande tid. Jag hade ju en radio eller tv-reporter som heter Orup. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom. Han var en av de där tre O-na som intervjuade i samband med partiledardebatter och så innan valen. När han hade pensionerats och han var gammal så gjorde man ett reportage med honom. Och en av frågorna var, om du skulle få gjort ditt drömreportage, vilket hade det varit? Han var helt klar. Jo, då skulle jag vilja varit nere i Jerusalem och gjort ett reportage när Jesus kommer tillbaka och ställer sina fötter på Oljeberget. Och när Oljeberget ska klyvas mitt i tur. Det skulle jag ha gjort. Det hade varit min drömreportage. Nu fick han inte göra det. Och kanske inte så många som vågar göra det heller när den dagen är verklighet. Så det är viktigt att ha med oss. Vi är under förberedelse på en ankomst. Vi står inte vid en järnvägsstation, vi står inte vid en busshållplats, vi är inte på en airport, utan vi är här. Snart ska vi räta på ryggen. Vi ska resa upp oss, vi ska titta uppåt. Nu nalkas vår förlossning. Och då är det viktigt att det inte bara du och jag, några stycken, utan då handlar det om alla Lidköpingsborna. Det handlar om alla i Skaraborg och gamla Älvsborg. Får vi inte glömma bort. Då är det viktigt att vi är samtränade i det vi gör. Vi ska vinna matchen. Och vi ska vinna matchen över det mörka, det destruktiva, det som vill bryta ner människor. Den matchen ska vi vinna. Därför att vi har en kallelse, vi har ett uppdrag varenda en av oss att göra matchen till en seger för hans rike. Vi måste vara ett i arbetslaget. Om vi lämnar det här med sporten bakom så kan vi tänka varje arbetslag. Jag vet att på den tiden jag jobbade som skifteselektriker på ett pappersbruk uppe i Mariestad under några sommarmånader och var skiftesansvarig för elektrikerna. Jag gick ibland, för då hade vi inte walkie-talkie, vi hade inte mobiltelefoner. Walkie-talkie funkade inte inne i de här tegelbyggnaderna, stenbyggnaden vi var i. Och mobiltelefoner, vet ni, var inte uppfunna på den tiden. Åtminstone hade jag inte någon pejl på det. Då är det viktigt att man är samspelt. Jag måste veta att de gör det de ska. Vi kunde inte ropa till varandra. Vi var tvungna att vara samspelta med varandra. Och så här är det också i Guds rike. Gud har gett en mängd tjänster och gåvor. Och alltså någonstans måste vi börja fundera på, vad har du tänkt med mitt liv, Gud? Vad har du tänkt med mitt liv? Vilken är min uppgift? Jag menar, när jag kommer, om vi plockar tillbaka till idrotts tid, jag ska inte säga att karriär, för det var alldeles att ta i. Men jag var målvakt i handbollslaget. Och fick inte vara skotträdd. Det har jag blivit sen. Men alltså, jag kunde ju inte bara helt plötsligt säga så här, nej, men nu vill jag spela på topp istället. Jag vill vara framme och göra mål. Det var ju inte så ofta man gjorde mål som målvakt i ett handbollslag. Man var sällan över halva plan. Det var vissa gånger man kunde ligga och trycka och man Då fick hon rusa väldigt snabbt tillbaka, för det gick väldigt snabbt att lobba en boll över en målvakt som var ute för långt. Utan jag var nöjd med den uppgiften som coachen hade sagt att jag skulle ha. Och de andra var nöjda med de uppgifter de hade. Och de tränade på sin uppgift. Om de var en vänsterytter eller om de var en som spelade centralt. Det är helt andra begrepp idag än när jag spelade. Men det är viktigt. Jag var nöjd med den uppgiften jag blev tilldelad. Som jag fick träna för. Som jag fick öva mig för verkligen att vara reaktionssnabb och så vidare. För att kunna ta emot och finnas på plats när skotten kom. Och kunna läsa av människor. Så här är det också i vår kropp. Jag sa från början. Ja, men jag behöver inte fundera på att nu sätter jag fram vänsterfoten. Nu sätter jag fram högerfoten. Nu räcker jag ut höger arm. Nu räcker jag ut vänster arm. Jag behöver inte tänka det. Utan är det någonting jag sträcker mig efter, så sträcker jag mig det efter. Utan att egentligen hjärnan hinner reagera. Är det någonting jag skyddar mig för, så är det reflexmässigt. Varför då? Jo, därför min kropp fungerar tillsammans. Alltså det är så otroligt många funktioner som behöver för varje liten sak vi gör i vår kropp. Så många muskler som måste igång. Så många funktioner i min hjärna och min ryggmärg som måste igång för att det ska funka. Och det här ska finnas i församlingen också. Om en kroppsdel lider, så lider alla andra. Om en kroppsdel, en person äras, så gläder vi oss allihopa andra, eller hur? Vi sitter inte och blir avundsjuka. Oj, det här är ju inte bra. Att de talar så bra om honom. Och är det så att man känner att man talar illa om någon, då vore det naturligt att jag lider över det, eller hur? Vi ska vara ett hjärta och en själ. Ett hjärta och en själ. Det stod det i Apostlagärningarnas 4:e kapitel, eller hur? Verserna 30 och neråt, va? Det här är liksom själva själen i en församling. Det är att vi är ett. Att vara ett hjärta, det är att vi älskar det här tillsammans. Vi älskar det här tillsammans. Vi älskar att vara församling. Vi älskar syskonen. Vi älskar de andra. Okej, de tänker inte som jag. De tänker inte alltid som... Men jag älskar dem. Och då säger jag, ja, men jag kan inte bestämma för att jag ska älska honom eller henne. Nej, men du kan bestämma för att älska Gud. Det kan du bestämma för. Och i första Johannesbrevets 4:e kapitel. Första Johannesbrevets 4:e kapitel. Vers 19. Så heter det. Vi älskar därför att han, alltså Gud Fader, först har älskat oss. Jag vet inte hur många gånger jag har nämnt om det här sista tiden. Jag menar, månen hade inte haft något ljus om inte solen hade lyst på det. Om solen skulle slockna månen också. Så att även om du tycker det är jättemörkt och så blir du jätteglad att månen lyser upp. Jag vet inte om du gör det besviken och säger månen har inget eget sken. Den bara reflekterar någonting. Så är det med kärleken från Gud. När han älskar dig. Och han älskar också alla andra. Då är det Guds kärlek genom dig. Paulus skriver om det här i Romarbrevets 5:5. Och det hoppet, Romarbrevet 5:5. Och det hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande som han har gett oss. Alltså, Gud vill att du ska få ta emot hans kärlek. Då kommer du också älska uppdraget. Då kommer du också älska de människor som du egentligen inte känner idag. Du kommer älska de människor som kanske inte tänker som du. Men Gud har älskat dem. Tror du på fullast allvar att det finns någon människa till den här jorden skapad som inte Gud älskar? Nej. Det finns inte någon, även om de sitter i säkerhetsfängelse i Kumla eller på Hall eller i Norrköping. Alltså jag har svårt att fatta det här. Men jag bara konstaterar att det är så. Det är så. Och då om Guds kärlek är utgjuten, uppfylld i vårt hjärta, så älskar vi dem. Och när vi gör det här tillsammans, vi är ett hjärta i det här, vi är en själ i det här, så kommer vi ha ett gemensamt uppdrag. Världen ska upplysas. Världen ska förändras. Världen ska få uppleva att det finns ett hopp, det finns en möjlighet. Och det är oavsett om man ligger i rännstenen, inte har tak över huvudet, inte mat och inte kläder, eller om man sitter i bankpalatsen eller i regeringskansliet, uppträder i tv ofta och får uttala sig i olika frågor. Gud älskar dem. Och Gud vill att de ska få lära känna honom. Absolut. Du vet, det är lika illa om en rik människa dör och inte känner Gud, och en som är fattig. Det här är viktigt att vi har med oss. Och det här, vi ska ha ett hjärta i det här. Vi har ett hjärta i det. Varför då? Jo, därför är vi Guds folk. Gud älskar oss. Om vi går till Titus, det andra kapitlet, vers 14. Titus 2, vers 14. Då säger han, alltså Jesus, har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk. Och så lyssna. Handlar det här om oss? Som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Ett hjärta, en själ, iver att göra goda gärningar. Inte att lägga kroppen för varandra. Inte att tala bakom ryggen om varandra. Utan iver att göra goda gärningar. Ett folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Är det vi? Är det du? Är det jag? Ett hjärta och en själ. I den tiden när vi väntar på den stora ankomsten. Okej, det kanske sträcker sig mer än 4 veckor. Adventstiden. Det kanske sträcker sig ett helt år, flera år. Men vi lever i advent. Därför vi vet, en dag kommer han. Och då ska vi inte vara ensamma på en öde ö. Utan då ska vi ha många med oss. Jag minns när jag var i Korea för många år sedan. Hälsade på pastor Yang Gesho. Som har världens största kyrka. Då var den inte så stor än. Den hade bara 100 000 medlemmar. De skulle fira det helgen efter vi var där. Nu har de passerat det många gånger om. Han sa någonting som fick John Ronnos, radiobiskopen kallades han väl för. Han var med oss på den resan. Han skrattade så han höll på att kikna. När helt plötsligt Yang Gesho på en förmiddagspass säger till oss: jag är havande med 500 000 människor. Det är klart det var i Seoul, det var mycket folk. Jag tror det var 8 miljoner i Seoul då när vi var där. Så 500 000 var väl kanske bara en del då. Det gick några år. Så passerade de 500 000, 800 000, 1,2 miljoner. Sen har de delat upp församlingen, ett antal exempelförsamlingar runt omkring stan. Så nu är de 750 000, 800 000 i församlingen. Men han var havande med det här. Det var en dröm hos honom. Det var en längtan hos honom. Som var så verklig så att som en havande kvinna kände att det är verkligt att hon ska föda. Den drömmen. Jag säger inte att vi ska drömma om 500 000 Lidköpingsbor. För då får vi importera ett antal. Men tänk om vi drömmer om 35 000 eller 40 000 eller 50 000 Lidköpingsbor. Vilket man då strävar efter att bli så småningom. Som ska ta emot Jesus. Vi har ett hjärta och en själ. inte någon ska gå förlorad. Alla ska hem till himlen. Amen. Hoppas du känner det. I Hebreerbrevet 11 och 27 står det om Mose. Han hade någonting som vi behöver. Han hade någonting som vi behöver. 27 versen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungen, säger det. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Han liksom såg den osynliga. Amen. Han såg Gud. Inte fysiskt, men sitt hjärta såg han. Gud är med oss. Okej, egyptierna är emot oss. Men Gud är med oss. Omständigheterna i öknen var emot dem. Men Gud var för dem. Och han hade stiftat bekantskap med honom. Han liksom såg honom. Det vi behöver för att få ett hjärta och en själ. Det tas upp i Apostlagärningarnas 2 kapitel, vers 42. Och någon vers framöver. Som är lite grann av nyckeln i mitt liv och mitt tänkande. Det finns 4 grundpelare för Guds församling. Som gör att vi kan bli ett hjärta och en själ. Som gör att vi gör det här tillsammans. Att vi drömmer tillsammans. Vi längtar tillsammans. Vi tar emot de nyfödda, om du förstår bilden, tillsammans. Jag menar, hur länge ska man vara nyfödd i det andliga livet? Är det 2 veckor? Är det 14 år? Eller hur länge? Ja, det beror ju på i vilken miljö vi bäddas ner. Det hjälper ju inte hur många planter min pappa odlade där hemma om inte de sattes ner i rätt jord. Då hade det inte hänt någonting. Om han skolade planter och så bara la dem på sandbädden, så händer ingenting. Han måste ner i rätt jord. Och så är det också för oss. För att vi ska bli ett hjärta och en själ. Att vi ska göra uppdraget tillsammans. Vi ska tänka likadant. Ja, men det här låter ju hemskt. Ska vi hjärntvättas? Nej. Men vi ska renas. Även om en kille i Göteborg som de intervjuade, han gick till en kyrka och de hade fått för sig att den kyrkan hjärntvättade folk. Så gick de ut och intervjuade de här killarna som gick där. Och då var det en kille som de intervjuade och sa att, men är det inte en hjärntvätt? Ja, sa han. Det behövdes, för det var så mycket skit upp i mitt huvud, sa han. Så jag behövde hjärntvättas. Det är ju inte liksom så vi tänker kanske alltid när det gäller hjärntvätt. Men han menar att han behövde renas. Ja. Då säger Apostlagärningarna 4 och 42 så här. Nej, 2 och 42. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, vid brödbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning, alltså det som finns i Bibeln. Om du funderar på apostlarnas undervisning, det är det som finns i Bibeln. Det är det apostlarna i Nya Testamentet använder, de undervisar utifrån Gamla Testamentet. Senare kunde de citera varandra. Och idag citerar vi dem. Vi behöver en gemensam undervisning. Vi behöver en gemensam kod för det kristna livet. Det andra står att de höll fast vid gemenskapen. Och där står det faktiskt ett mycket spännande ord i den grekiska texten. Stå koinonia. Full delaktighet i varandras liv. Vi är inte öde öar. Vi hör ihop. Vi tänker ihop. Vi ber tillsammans. Vi hjälper varandra. Vi stöttar varandra. Oavsett var på skalan jag finns, så behöver vi varandra. Jag behöver dig och du behöver mig. Du behöver den som sitter jämte dig och den behöver dig. Vi är inte så duktiga som vi tror. Vi behöver varandra. Och det är viktigt om vi ska bli ett hjärta och en själ. Vi delar brödet tillsammans. Vi delar alltså Herrens bord tillsammans. Vi bryter brödet tillsammans. Vi delar bägaren tillsammans. för att få del av Kristi kropp som är bruten för våra skull, Jesu blod som renar oss från allt. Och vi behöver bönerna. Och här tycker jag är spännande. Det tror jag många har missat. Men läser man den grekiska texten så ser man det ord som används för böner här i Apostlagärningarna 2 och 42. Det är ett ord som talar om den gemensamma bönen. Inte din och min enskilda bön, den är jätteviktig. Det är ju mitt andningsorgan. Men vi behöver också den gemensamma bönen när vi ber och drar tillsammans inför Guds ansikte. Då vi söker hans ansikte tillsammans. Där vi jublar tillsammans, där vi gläder oss tillsammans, där vi gråter tillsammans. Där vi smärtas tillsammans. Vi är ett hjärta och en själ. Så jag får säga do it. I den här tiden. Jag vill säga till dig som är med oss via Facebook eller via YouTube. Det gäller dig också. Du behöver en kristen gemenskap. Även om du bekänner dig som vara en kristen så behöver du en gemenskap. Du behöver någonstans där du formas, där du växer till. Ibland är vi som luktärter, vet du. Har du odlat luktärter någon gång? Du vet, det är jättefina blommor och luktar underbart, eller hur? Det är inte underligt att de heter på svenska luktärter. Jag ska inte ge mig på det latinska namnet för det har jag missat just nu, så det kan jag ändå inte. Men har du inget stöd för luktärterna, då blir de en krypväxt bara på gräsmattan. Eller hemma på vardagsrumsgolvet om du nu åker sått dem i någon blomkruka i fönstret. Men finns det ett stöd så kan de växa upp. Det kan bli nästan som en häck. Doftande häck. Så är det också med oss. Vi behöver en gemenskap. Och det är viktigt att vi är i den. Det är viktigt att vi är i den. Att vi låter oss planteras där. Att vi låter oss få växa upp till det Gud vill med våra liv. Vi är ett hjärta, vi är en själ. Amen. Jesus, nu ber jag. Låt det här få landa i våra hjärtan, far. Jag ber om det. Låt oss få känna, Herre, din närvaro. Och nu ber vi för oss varenda en, både via Facebook och var man finns, Herre. Att man ska få känna att du är med dem. Och du låter dem få växa och bli ett med andra kristna. Och göra saker tillsammans. Jag ber i ditt namn. Amen.